Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 184:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av Sista dagars heliga. Med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. För musiken under mötet står en kör av medlemmar från området i Grantsville, Stansbury Park och Twiller. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Dieter F. Uchtdorf, andre rådgivare i första presidentskapet, leder den här sessionen.
Dear brothers and sisters, we welcome you to the second session of the 184th.
Kära bröder och systrar, vi välkomnar er till den andra sessionen av den 184:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av Sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett att jag ska leda det här mötet. Vi hälsar alla som är närvarande eller som deltar via telefon, radio eller internet. Vi välkomnar likaså alla som ser de här mötena i stavcentra i olika delar av världen dit konferensen överförs via satellit. Vi vill uppmärksamma generalauktoriteter och generalämbetsmän, vilka kommer att närvara under hela konferensen. För musiken under det här mötet står en kör av medlemmar från områdena Grantsville, Stansbury Park och Twilla i Utah under ledning av Holly Bevan med Linda Margetts vid orgen. Kören inleder mötet med att sjunga Arise, O God, and Shine. Inledningsbön får vi sedan av S.D. Wilford W. Anderson i de 70 kvorum. President Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet, framlägger sedan kyrkans generalämbetsmän och områdes 70 för röstning.
Arise, O God, and shine in our Dear Heavenly Father, as we begin this session.
Kära himmelske fader, då vi inleder detta möte så böjer vi våra huvuden i tacksamhet här i konferenscentret och i möteshus och hem över hela världen. För att uttrycka vår tacksamhet inför dig. Vi erkänner dig, vi ser våra välsignelser. Vi är tacksamma för din älskade sons försoning. Vi tackar dig för det hopp som kommer genom tro på honom. Vi tackar dig för evangeliets återställelse i denna tidshushållning. Vi tackar dig för vår profet, president Thomas S. Monson, och ber ödmjukt, allt eftersom vi älskar och understödjer honom, att han ska få hjälp med de tunga ansvar som han bär. De många kommer till den här konferensen med tankar och saker de funderar kring, så ber vi att den heliga anden må vara med dem. Att han må tala frid och besvara frågor. Och ge lösningar på problem. Så att vi kan bli upplyfta. I Jesu Kristi namn. Amen.
It is proposed that we sustain.
Det är föreslaget att vi stödjer Thomas Spencer Monson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Henry Bennion Eyring som första rådgivare i första presidentskapet och Dieter Friedrich Uchtdorf som andra rådgivare i första presidentskapet. De som instämmer kan visa det. De som är emot, om någon, kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder Boyd Kenneth Packer som president för de 12 apostlarnas quorum och följande bröder som medlemmar i quorumet: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson och Neil L. Anderson. De som instämmer kan visa det. Om någon är däremot kan det visas. Det är föreslaget att vi stöder rådgivarna i första presidentskapet och de 12 apostlarna som profeter, siare och uppenbarare. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas på samma sätt. Det är föreslaget att vi med tack för deras utmärkta tjänande avlösa gästerna Carlos H. Amado och William R. Walker som medlemmar i 70s första quorum och utser dem till generalauktoriteter emeritus. De som instämmer i vårt tack för deras utmärkta tjänande kan nu visa det. Äldsterna Arayak V. Minasarian, Guido Senkans har avlöst som områdes 70. Det är föreslaget att vi visar dem vårt tack för deras tjänande. Alla som instämmer kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder övriga generalauktoriteter områdes 70 och bioorganisationernas generalpresident som de nu är insatta. De som instämmer kan visa det. Någon emot kan visa det. Tack bröder och systrar för er tro och era böner för oss.
The choir will now favor us with.
Kören sjunger nu för oss. Han lever min förlossare. Efter sången får vi höra från äldsterna Dallin H. Oaks och Neil L. Andersen i de 12 apostlarnas quorum. Efter dem talar broder Tad R. Callister som är söndagsskolans generalpresident.
Mm. In the concluding days of his mortal ministry, Jesus gave his disciples
alldeles mot slutet av sin jordiska verksamhet gav Jesus sina lärjungar något han kallade ett nytt bud. Han upprepade det här budet två gånger. Ett enkelt men svårt bud. Älska varandra så som jag har älskat er. Budet att älska varandra hade varit kärnan i frälsarens undervisning när han verkade på jorden. Det andra stora budet var älska din nästa som dig själv. Jesus sa till och med, älska era ovänner. Men budet att älska varandra så som han hade älskat sin jord var för hans lärjungar och för oss är för oss en utomordentlig utmaning. President Monson undervisade oss faktiskt i april om att kärleken är själva kärnan i evangeliet och Jesus Kristus är vårt föredöme. Hans liv var en kärlekens arvedel. Varför är det så svårt att känna Kristus lik kärlek för varandra? Det är svårt därför att vi måste leva bland de som inte delar vår tro och våra värderingar och förbundsförpliktelser. I sin stora förbön, kort innan Jesus blev korsfäst, bad han för sina efterföljare. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. Eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Sedan vädjade han till fadern och sa, jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Vi ska leva i världen, men inte vara av världen. Vi måste leva i världen därför att hans rike, som Jesus lärde i en liknelse, är likt en surdeg, vars funktion är att lyfta hela massan genom sin påverkan. Hans efterföljare kan inte göra det om de bara umgås med de som delar deras tro och sedvänjor. Men frälsaren undervisade också om att om vi älskar honom så håller vi hans bud. Det finns åtskilligt i evangeliets lära om att hålla buden när vi bor bland människor av annan tro och med andra sedvänjor. Evangeliets lära i fråga om stridigheter är av central betydelse. När den uppståndne Kristus såg att det fanns ordstrider bland nefiterna om hur dopet skulle gå till, gav han klara anvisningar om hur den här förrättningen skulle utföras. Sen undervisade han om följande viktiga princip. Det ska inte förekomma några ordstrider ibland er som det hittills har gjort. Inte heller ska det finnas tvister ibland er om min lära, så som hittills har varit fallet. Ty sannerligen, sannerligen säger jag er, den som har en stridslysten ande är inte av mig, utan av djävulen, som är fader till stridigheter. Och han hetsar människornas hjärtan till att strida i vrede, den ene med den andra. Se, det är min lära att sådan ska upphöra. Slutcitat. Frälsaren inskränkte inte sin varning för stridigheter till dem som inte höll budet om dop. Han förbjöd alla att strida. Inte heller de som håller buden får hetsa människornas hjärtan till att strida i vrede. Fadern till stridigheter är djävulen. Frälsaren är fridsfursten. På samma sätt står det i Bibeln att de visa stillar vreden. De tidiga apostlarna undervisade om att vi ska sträva efter det som tjänar friden och i kärlek hålla fast vid sanningen. Ty en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud. I nutida uppenbarelse befallde Herren att det glada budskapet om det återställde evangeliet skulle förkunnas av var och en för sin nästa med mildhet, i all ödmjukhet, utan att smäda de som smädar. När vi strävar efter att vara ödmjuka och undvika stridigheter får vi inte göra avkall på eller minska troheten mot de sanningar vi känner till. Vi får inte ge upp vår ståndpunkt eller våra värderingar. Jesu Kristi evangelium och de förbund vi har ingått gör oss ofrånkomligen till deltagare i den eviga striden mellan sanning och villfarelse. Det finns inget utrymme för kompromisser i den striden. Frälsaren visade vägen när hans motståndare ställde honom inför en kvinna som hade gripits på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. När de ertappades i sin skenhelighet drog de som anklagade kvinnan sig tillbaka och lämnade Jesus ensam kvar med henne. Han behandlade henne vänligt genom att avstå från att döma henne vid det tillfället. Men han sa också bestämt till henne: synda inte mer. Kärleksfull vänlighet erfordras, men i likhet med mästaren visar en Kristi efterföljare fasthet när det gäller sanningen. Frälsarens efterföljare ställs även de inför syndigt beteende. När de idag står fast vid sin uppfattning om vad som är rätt och fel kallas de ibland fanatiker. Det finns många världsliga värderingar och sedvänjor som är utmanande för sista dagars heliga. Påfallande bland dessa idag är den starka strömning som gör samkönade äktenskap lagliga i många delstater och provinser i Förenta Staterna och Kanada och i många andra länder i världen. Vi bor också bland några som överhuvudtaget inte tror på äktenskapet. Några tror inte på att skaffa barn. Några motsätter sig restriktioner i fråga om pornografi eller farliga droger. Ett annat exempel som är bekant för de flesta troende är utmaningen att leva tillsammans med en icke-troende maka eller familjemedlem. Eller att umgås med icke-troende arbetskamrater. På invigda platser som i tempel och möteshus och i våra egna hem ska vi klart och tydligt och grundligt undervisa om sanningen och buden så som vi förstår dem från frälsningsplanen som uppenbarats i det återställda evangeliet. Vår rättighet att göra det skyddas av den yttrande- och religionsfrihet som garanteras i grundlagen och även av privatlivets helgd, vilken respekteras även i länder utan formella grundlagsgarantier. I fråga om vad religiösa personer säger och gör offentligt gäller andra överväganden. Det fria religionsutövandet täcker de flesta offentliga handlingar men kan kräva inskränkningar för att tillmötesgå andras tro och sedvänjor. Lagar kan förbjuda handlingar som allmänt betraktas som orätta eller oacceptabla, som till exempel sexuellt utnyttjande och våld eller andra terrorhandlingar, även när de utförs av extremister i religionens namn. Mindre allvarliga handlingar, om också oacceptabla för en del troende, kan vi helt enkelt behöva stå ut med om de gjorts lagliga genom vad en profet i Mormons bok kallade folkets röst. När det gäller den offentliga debatten borde alla ägna större uppmärksamhet åt evangeliets lära att älska vår nästa och undvika stridigheter. Kristi efterföljare bör vara föredömen i fråga om hövlighet. Vi bör älska alla, lyssna uppmärksamt och intressera oss för deras uppriktiga övertygelser. Även om vi inte håller med dem ska vi aldrig vara ovänliga. Vi ska inte yttra vår ståndpunkt i kontroversiella frågor på ett stridslystet sätt. Vi bör vara kloka när vi förklarar och driver vår ståndpunkt och begagnar vårt inflytande. När vi gör det ber vi att andra inte ska stöta sig på våra uppriktiga religiösa övertygelser och på vårt utövande av religionsfrihet. Vi uppmuntrar oss alla att leva efter frälsarens gyllene regel. Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. När vår ståndpunkt inte segrar bör vi vänligt acceptera den ofördelaktiga utgången och visa hövlighet mot våra motståndare. Vi bör under alla omständigheter visa vänlighet mot alla och förkasta all slags förföljelse på grund av ras, etnicitet, religiös tro eller icke-tro och sexuell läggning. Jag har talat om allmänna principer. Nu ska jag gå in på hur dessa principer bör tillämpas i några bekanta situationer där vi bör följa frälsarens lära mer trofast. Jag börjar med vad våra yngre barn lär sig när de leker. Allt för ofta har icke-mormoner här i Utah sårats eller stötts bort av medlemmar i vår kyrka. En del medlemmar som inte tillåter sina barn att leka med barn av annan tro. Nog kan vi väl lära våra barn värderingar och uppförande normer utan att de måste undvika eller ringakta de som är annorlunda än dem. Många lärare i skolor och i kyrkan är bedrövade över hur en del tonåringar, däribland sista dagars heliga, behandlar varandra. Budet att älska varandra inbegriper kärlek och respekt över religiösa gränser och även över rasgränser och kulturella och ekonomiska gränser. Vi uppmanar alla ungdomar att inte mobba, förolämpa, säga eller göra någonting som avsiktligt tillfogar andra smärta. Allt sådant bryter mot frälsarens bud att älska varandra. Frälsaren lärde att stridigheter är ett djävulens redskap. Den läran går emot språk och bruk inom politiken idag. Inom politiken är det väsentligt att kunna leva med politiska meningsskiljaktigheter, men dessa skillnader behöver inte innefatta angrepp mot person som förgiftar regerandet och går hårt åt de deltagande. Vi bör alla bannlysa hetska utfall och visa hövlighet när meningsskiljaktigheter föreligger. Den omgivning där det är allra viktigast att vi avstår från stridigheter och visar respekt för andras meningar i hemmet och i våra familjerelationer. Meningsskiljaktigheter är ofrånkomliga, några av de små, andra stora. Vad beträffar stora meningsskiljaktigheter, antag att en familjemedlem lever i en samborelation. Det innebär att två viktiga värderingar kommer i konflikt, vår kärlek till familjemedlemmen och vår trohet mot buden. Genom att följa frälsarens exempel kan vi visa kärleksfull vänlighet, men ändå vara fasta i att avstå från handlingar som främjar eller ger intryck av att vi överser med det som vi vet är orätt. Jag avslutar med ett annat exempel på en familjerelation. Vid en stavskonferens i Mellanvästern för 10 år sedan träffade jag en syster som berättade för mig att hennes make hade följt med henne till kyrkan i 12 år. Men aldrig blivit medlem. Hon frågade mig vad hon skulle göra. Jag rådde henne att fortsätta att göra det rätta. Att ha tålamod och att vara vänlig mot sin make. Ungefär en månad senare skrev hon följande till mig, citat. Jag tyckte att de 12 åren visade att jag hade tålamod. Men jag var inte säker på om jag var särskilt vänlig. Så jag övade flitigt i över en månad och han blev döpt. Vänlighetens makt är stor, särskilt inom familjen. Brevet fortsatte, citat. Och nu försöker jag vara ännu vänligare för vi arbetar på att bli beseglade i templet i år, slutcitat. 6 år senare skrev hon ett annat brev. Min make blev nyss kallad och avskild till biskop i vår församling. I så många relationer och omständigheter i livet måste vi leva med meningsskiljaktigheter. Gäller det väsentliga frågor får vi inte förneka eller överge vår ståndpunkt. Men som Kristi efterföljare borde vi leva fredligt med andra som inte delar våra värderingar eller acceptera läran som dessa grundar sig på. Faderns frälsningsplan som vi har fått kännedom om genom uppenbarelse till profeter satte oss i en jordisk omgivning där vi ska hålla hans bud. Detta inbegriper att älska vår nästa från en annan kultur och av annan tro som fadern har älskat oss. Som en profet i Mormons bok sa, vi måste sträva framåt med kärlek till Gud och till alla människor. Hur svårt det än är att leva i tumultet och kaoset runt omkring oss är kanske frälsarens bud att älska varandra som han älskar oss den allra största svårigheten och utmaningen. Min bön är att vi ska förstå det och söka leva efter det budet i alla våra relationer och i all vår verksamhet. I Jesu Kristi namn. Amen.
On his first visit to the prophet Joseph Smith at age 17.
Under sitt första besök hos Joseph Smith, då 17 år gammal, kallade en ängel Josef i namn och sa till honom att han, Moroni, var en budbärare sänd från Guds närhet och att Guds verk, Gud hade ett verk för honom att utföra. Föreställ er vad Josef måste ha tänkt när ängeln sedan talade om för honom att hans namn skulle hållas för gott och ont bland alla nationer, släkter och tungomål. Det kanske var chocken i Josefs ögon som fick Moroni att upprepa att man skulle tala gott och ont om honom bland alla nationer. Det goda som talades om Joseph Smith kom långsamt medan det onda började omedelbart. Josef skrev: hur märkligt det var att en obetydlig gosse skulle anses vara en tillräckligt betydelsefull person att tilldra sig bitter förföljelse. Medan kärleken till Josef växte gjorde även fiendskapen det. Vid 38 års ålder mördades han av en pöbel på 150 man med målade ansikten. Även om profetens liv tvärt avslutats hade det goda och onda som talades om Josef bara påbörjats. Bör vi förvånas över det onda som uttalas mot honom? Aposteln Paulus sades vara från vettet till galen. Vår älskade frälsare, Guds son, fick stämpel frossare, drinkare och besatt. Herren sade till Josef om hans bestämmelse: jordens enda ska fråga efter ditt namn och dåra ska göra dig till åtlöj och helvetet rasa mot dig. Medan det är hjärtat rena, det visa och det dygdiga ständigt ska söka råd och välsignelser under din hand. Varför tillåter Herren att ont förtal förföljer det goda? Ett skäl är att motstånd mot det som är av Gud får det sanningssökande att knäfalla för att få svar. Joseph Smith är återställelsens profet. Hans andliga verk inleddes med faderns och sonens besök, som åtföljdes av ett flertal himmelska besök. Han var redskapet i Guds händer för att föra fram heliga skrifter, förlorade lärosatser samt prästadömets återställelse. Betydelsen av Josefs verk kräver mer än intellektuell förståelse. Den kräver att vi, liksom Josef, ber till Gud. Andliga frågor förtjänar andliga svar från Gud. Många av dem som avfärdar återställelsens verk tror helt enkelt inte att himmelska varelser talar till människor på jorden. Omöjligt, säger de, att guldplåtar skulle ha överlämnats av en ängel och översatts genom Guds kraft. Utifrån denna misstro förkastar de Josefs vittnesbörd, och några få sänker sig tyvärr så lågt att de förtalar profetens liv och baktalar hans karaktär. Vi blir särskilt ledsna när någon som en gång vördade Josef Smith överger sin övertygelse för att sedan svartmåla profeten. Att studera kyrkan genom dess avfällingars ögon, sa äldste Neil Maxwell en gång, är det som att intervjua Judas för att förstå Jesus. Avfällingar säger oss alltid mer om sig själva än om det som de har lämnat. Jesus sa: älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Låt oss vara vänliga mot dem som kritiserar Joseph Smith, medvetna om och i vårt hjärta veta att Joseph Smith var en Guds profet, samt visa tröst i allt detta för länge sedan förutsades av Moroni. Hur ska vi bemöta någon som har uppriktiga frågor och bekymrar sig över negativa kommentarer som hon eller han har hört eller läst om profeten Joseph Smith? Vi välkomnar naturligtvis alltid ärliga och uppriktiga frågor. Vi kan besvara frågor om Josefs karaktär med citat från de tusentals människor som kände honom personligen och gav sina liv för det verk som han hjälpte till att upprätta. John Taylor, som blev skjuten 4 gånger av pöbeln som mördade Josef, förkunnade senare: "Jag vittnar inför Gud, änglar och människor att Josef var en god och hedervärd och rättskaffens man, och att hans person både privat och offentligt var oantastlig, och att han levde och dog som en Guds man." Vi kanske kan påminna den som har uppriktiga frågor om att information på internet inte har något sanningsfilter. En del information, oavsett hur övertygande den är helt enkelt inte sann. För ett antal år sedan läste jag en artikel i tidskriften Time som handlade om upptäckten av ett brev som skulle skrivits av Martin Harris och som stred mot Joseph Smiths berättelse om hur han hittade Mormons boks plåtar. Några medlemmar lämnade kyrkan på grund av dokumentet. Sorgligt nog lämnade de den för snabbt. Några månader senare upptäckte experter och förfalskaren erkände att brevet var en förfalskning. Man kan förstås ifrågasätta det man hör på nyheterna, men man behöver aldrig betvivla vittnesbördet från en Guds profet. Vi kan påminna den som har frågor om att viss information om Joseph Smith, även om den är sann, kan framställas helt utanför sitt tids- och situationsmässiga sammanhang. S. Russell M. Nelson belyste detta. Han sa: "Jag arbetade som konsult för Förenta Staternas regering på National Center for Disease Control i Atlanta i Georgia. En gång när jag väntade på en taxi till flygplatsen, efter att våra möten var avslutade, sträckte jag ut mig på gräsmattan för att lapa lite sol innan jag skulle återvända till vintervädret i Utah. Senare fick jag med posten ett foto taget av en fotograf med teleobjektiv som hade fångat min avkopplande stund på gräsmattan. Under det fanns en bildtext: regeringskonsult på National Center." Bilden var sann, bildtexten var sann, men sanningen användes till att inge ett falskt intryck. Vi ska inte förkasta något som vi vet på grund av något som vi ännu inte förstår. Vi kan påminna den som har frågor om att Josef inte var ensam under änglabesöken. Mormons boks vittnen skrev: "Vi förkunnar med allvarliga ord att en Guds ängel kom ner från himlen och vi såg plåtarna." Vi skulle kunna citera många andra också. En som har riktiga frågor bör se spridandet av det återställda evangeliet som frukten av Herrens verk genom profeten. Det finns nu mer än 29 000 församlingar och 88 000 missionärer som undervisar om evangeliet i hela världen. Miljontals sista dagars heliga försöker följa Jesus Kristus, leva hedervärda liv, ta hand om de fattiga och ge av sin tid och sina förmågor för att hjälpa andra. Jesus sa: "Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt." Alltså kan ni känna igen dem på deras frukt. Dessa förklaringar är övertygande, men den som har uppriktiga frågor bör inte endast förlita sig på dem i sitt sökande efter sanning. Var och en som tror behöver andlig bekräftelse på profeten Joseph Smiths gudomliga uppgift och karaktär. Det gäller varje generation. Andliga frågor förtjänar andliga svar från Gud. När jag nyligen var på östkusten berättade en återvänd missionär för mig om en vän som hade blivit desillusionerad av information han fått om profeten Joseph Smith. De hade talats vid flera gånger och den återvände missionären verkade själv hysa vissa tvivel på grund av diskussionerna. Även om jag hoppades att han skulle stärka sin vän kände jag mig bekymrad över hans eget vittnesbörd. Bröder och systrar, låt mig ge er en varning. Ni är inte till mycket hjälp för andra om er egen tro inte är fast förankrad. För några veckor sedan gick jag ombord på ett flygplan till Sydamerika. Flygvärdinnan gjorde oss uppmärksamma på en säkerhetsfilm. Det är inte troligt, varnades vi, men om kabintrycket ändras kommer panelen ovanför ett säte att öppnas så att ni ser en syrgasmask. Om det händer tar ni tag i masken och drar den mot er. Placera masken över er näsa och mun. Dra det elastiska bandet över ert huvud och justera masken om nödvändigt. Sen denna varning. Se till att justera er mask innan ni hjälper andra. De negativa uttalandena om profeten Joseph Smith kommer att bli fler eftersom vi närmar oss frälsarens andra ankomst. Halvsanningarna och de utstuderade bedrägerierna kommer inte att avta. Det kommer att finnas släktingar och vänner som behöver er hjälp. Det är nu ni måste justera er egen andliga syrgasmask så att ni är beredda att hjälpa andra som söker sanningen. Ett vittnesbörd om profeten Joseph Smith kan komma på olika sätt till var och en av oss. Det kan komma när ni knäböjer i bön och ber Gud bekräfta att han var en sann Guds profet. Det kan komma när ni läser profetens redogörelse för den första synen. Ett vittnesbörd kan falla över er själv när ni läser Mormons bok om och om igen. Det kan komma när ni bär ett vittnesbörd om profeten eller när ni är i templet och inser att det var genom Joseph Smith som den heliga beseglingsmakten återställdes till jorden. Med tro och ärlig uppsåt stärks ett vittnesbörd om profeten Joseph Smith. De ständiga vattenballongerna från sidlinjen kan ibland blöta ner er, men de borde aldrig, aldrig släcka din brinnande tro. De unga som lyssnar idag ger jag er en konkret utmaning. Se till att få ett personligt vittnesbörd om profeten Joseph Smith. Låt er röst hjälpa till att uppfylla moralens profetiska ord och att tala gott om profeten. Här är två förslag. För det första, hitta skriftställen i Mormons bok som ni känner och vet är absolut sanna. Dela sedan med er av dem till familjen och vänner under hemaftnar, seminariet och era klasser i unga män och unga kvinnor och berätta om att Josef var ett verktyg i Guds händer. För det andra, läs profeten Joseph Smiths vittnesbörd i den kostbara pärlan eller i den här broschyren som nu finns på 158 språk. Ni finner den på internet på lds.org eller hos missionärerna. Det här är Josefs eget vittnesbörd om det som faktiskt hände. Läs det ofta. Ni kanske vill spela in Joseph Smiths vittnesbörd med er egen röst. Lyssna på det regelbundet och dela med er av det till vänner. Att lyssna på profetens vittnesbörd med er egen röst hjälper er att få det vittne ni behöver. Härliga, underbara dagar ligger framför oss. President Thomas S. Monson har sagt: detta stora verk fortsätter att gå framåt. Det förändrar och välsignar människors liv. Ingen kraft i hela världen kan hindra Guds verk. Trots allt som väntar kommer detta storslagna verk att gå framåt. Jag bär mitt vittnesbörd för er om att Jesus är Kristus, vår frälsare och återlösare. Han valde en helig man, en rättfärdig man, till att leda återställelsen av sitt evangeliums fullhet. Han valde Joseph Smith. Jag vittnar om att Joseph Smith var en ärlig och dygdig man, en Herren Jesu Kristi lärjunge. Gud Fadern och hans son Jesus Kristus visade sig för honom. Han översatte Mormons bok genom Guds gåva och kraft. I vårt samhälle bortom dödens slöja kommer vi tydligt att förstå profeten Joseph Smiths heliga kallelse och gudomliga uppdrag. På denna inte alltför avlägsna dag ska ni och jag och miljoner andra får lära känna broder Josef igen. I Jesu Kristi namn. Amen.
Ben Carson said of himself.
Ben Carson sa om sig själv: jag var klassens sämsta elev i femman. En dag skrev Ben ett matteprov med 30 uppgifter. Eleven bakom honom rättade till det och gav tillbaka det. Läraren Mrs. Williams började ropa upp elevernas namn för att få veta deras poäng. Till slut kom hon till Ben. Eftersom han skämdes mumlade han svaret. Mrs. Williams, som tyckte att han sa 9, svarade att för att Ben så var det en fantastisk förbättring att få 9 rätt av 30. Eleven bakom Ben ropade då: inte 9, han fick 0 rätt. Ben sa att han ville sjunka genom jorden. Under samma den stod Bens mamma Sonja inför egna svårigheter. Hon var ett av 24 barn och hade bara gått 3 år i skolan och hon kunde inte läsa. Hon gift sig när hon var 13, skildes, hade 2 söner, uppfostrade dem i Detroits ghetto. Trots det var hon helt självförsörjande och hade en stark tro på att Gud skulle hjälpa henne och hennes söner om de gjorde sin del. En dag blev en vändpunkt i hennes liv och i hennes söners liv. Det gick upp för henne att framgångsrika människor som hon städade hos hade ett bibliotek. De läste. Efter jobbet gick hon hem och stängde av tvn som Ben och hans bror satt och tittade på. Hon sa ungefär så här: ni pojkar tittar för mycket på tv. Från och med nu får ni se 3 program i veckan. På er lediga tid ska ni gå till biblioteket, läsa 2 böcker i veckan och lämna in en rapport till mig. Pojkarna var chockade. Ben sa att han hade aldrig läst en bok i hela sitt liv förutom de han måste läsa i skolan. De protesterade, klagade, argumenterade, men förgäves. Ben mindes: hon var stenhård. Vi tyckte inte om regeln. Men hennes beslutsamhet att se oss bli bättre ändrade mitt livs riktning. Och vilken skillnad det gjorde. I 7:an var han det bästa i klassen. Han gick vidare till Yale University på ett stipendium och sedan till John Hopkins Medical School, där han vid 33 års ålder blev chef för pediatrisk neurokirurgi och blev en världsberömd kirurg. Hur var det möjligt? Till stor del tack vare en mor som utan många förmåner i livet gjorde det av sin kallelse som en förälder bör göra. Skrifterna talar om föräldrarnas roll, att det är deras plikt att lära barnen, läran om omvändelse, tro på Kristus, den levande Gudens son, och om dopet och den heliga andens gåva. Som föräldrar ska vi vara våra barns främsta lärare och exempel i evangeliet. Inte biskopen, söndagsskolan, unga kvinnor eller unga män, utan föräldrarna. Som deras främsta lärare i evangeliet kan vi lära dem om försoningens kraft och verklighet, om deras identitet, gudomliga bestämmelse, och ge dem en fast grund att bygga på. Hemmet är ju den idealiska platsen för undervisning om Jesu Kristi evangelium. För ungefär ett år sedan var jag på uppdrag i Beirut i Libanon. När jag var där fick jag höra talas om en 12-årig flicka, Sara. Hennes föräldrar och 2 äldre syskon hade blivit omvända till kyrkan i Rumänien, men blev sedan tvungna att åka tillbaka till sitt hemland när Sara var bara 7 år. I deras hemland fanns inte kyrkan, inga organiserade enheter, varken söndagsskola eller unga kvinnors program. Efter 5 år fick familjen veta att det fanns en gren i Beirut. Och alldeles innan jag kom skickade dit sin 12-åriga dotter i sällskap av äldre syskon för att döpas. När jag var där så höll jag ett föredrag om frälsningsplanen. Flera gånger räckte Sara upp handen och besvarade frågor. Efter mötet, och där visste att hon nästan aldrig varit i kontakt med kyrkan, frågade jag henne: Sara, hur visste du svaren på frågorna? Hon svarade genast: det har min mamma lärt mig. De hade inte kyrkan i sitt område, men de hade evangeliet i sitt hem. Hennes mamma var hennes främsta lärare i evangeliet. Det var en som sa: Det ord som jag ofta hört min far tala angående evigt liv och det heligas glädje hade sjunkit djupt i mitt hjärta. Det är inget tvivel om vem Enos främsta lärare om evangeliet var. Jag minns hur far brukar koppla av framför eldstaden och läsa skrift och andra böcker, och jag brukade ta plats bredvid honom. Jag minns korten han hade i bröstfrickan med citat från skrifterna och Shakespeare och nya ord som man skulle lägga på minnet och lära sig. Jag minns frågorna och diskussionerna om evangeliet vid middagsbordet. Jag minns det många gånger då min far tog med mig för att besöka de gamla. Hur vi stannade till för att köpa en glass åt en eller en kycklingmiddag åt en annan. Eller hans avslutade handslag med lite pengar i. Jag minns den goda känslan och jag ville bli lik honom. Jag minns min mamma vid 90 års ålder eller så laka mat i sitt lägenhetskök och sedan gå ut med en bricka med mat. Jag frågade, var ska du gå? Hon svarade, jo, jag ska gå med lite mat till de äldre. Jag tänkte för mig själv, mamma, du är ju äldre. Jag kan aldrig nog uttrycka min tacksamhet för mina föräldrar som var mina främsta lärare i evangeliet. En av de mest betydelsefulla saker vi kan göra som föräldrar att lära våra barn om bönens kraft, inte bara be. När jag var omkring 17 år knäböjde jag med min säng och bad min aftonbön. Utan jag märkte det stod min mor i dörren. När jag var färdig sa hon, Ted, ber du Herren ska hjälpa dig att finna en bra fru? Hennes fråga gjorde mig helt ställd. Det var inget jag ens hade haft en tanke på. Mina tankar kretsar kring basket och skolan, så jag sa nej. Och hon svarade, men det borde du. Det blir det viktigaste valet du någonsin gör. Det var något i det sättet hon sa det som fick orden att sjunka djupt i mitt hjärta, och de följande 6 åren bad jag att Herren skulle hjälpa mig finna en bra fru. Och som han besvarade den bönen. Som föräldrar kan vi lära våra barn att be om sånt som har evig betydelse. Att be om styrka, att vara moraliskt rena i en värld med stora utmaningar, att vara lydiga och att modet att stå för det rätta. Utan tvivel ber de flesta våra unga sina kvällsböner, men det kanske inte är så lätt för dem att få vanorna med personliga morgonböner. Som föräldrar, som deras främsta lärare evangeliet, kan berätta till det. Vilka föräldrar i Mormons bok skulle låta sina söner marschera ut i fronten utan bröstplåt och sköld och svärd, alltså svara sig mot fiendens dödande slag? Men hur många av oss låter inte våra barn gå hemifrån varje morgon till det farligaste av alla slagfält för att möta Satan och hans oräkneliga frestelser utan sin andliga bröstplåt och sköld och svärd som kommer av bönens skyddande kraft? Herren sa, be alltid så att du kan besegra Satan. Som föräldrar kan vi hjälpa till att hjälpa våra barn att inpränta vanan och kraften i att hålla morgonbön. Vi kan också lära våra barn att använda tiden på ett klokt sätt. Ibland, precis som Sonja Karlsson, kommer vi att behöva sätta ner foten, kärleksfullt men bestämt, för att begränsa våra barns tid framför TV:n och annan elektronisk utrustning som i många fall börjar ta över deras liv. Istället kan vi behöva styra deras tid till mer produktivt evangelieinriktat arbete. Det kan till en början mötas av motstånd, en del klagomål. Men liksom Sonja Karlsson behöver vi ha visionen och beslutsamheten att hålla fast vid den. En dag kommer våra barn att förstå och uppskatta det vi har gjort. Om vi inte gör det, vem kommer då göra det? Vi kan alla fråga oss själva, får våra barn våra bästa andliga, intellektuella och kreativa hjälp, eller får de det som blir över av vår tid och våra talanger efter vi gett allt i våra kallelser i kyrkan eller yrkesmässiga strävanden? I livet här efter vet jag inte om titlar som biskop eller hjälpföreningspresident kommer att finnas kvar, men jag vet att titlarna man och hustru, far och mor kommer att finnas kvar och vördas i evighet. Det är en anledning till att det är så viktigt att hedra våra ansvar som föräldrar här på jorden, så att vi kan förbereda oss för ännu större men liknande ansvar i livet här efter. Som föräldrar kan vi gå vidare med vetskapen att Gud aldrig lämnar oss ensamma. Gud ger oss aldrig ett ansvar utan att erbjuda gudomlig hjälp. Om det kan jag vittna. Må vi i vår gudomliga roll som föräldrar i samarbete med Gud bli vår barns främsta lärare och exempel i evangeliet. Det ber jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, brethren.
Tack bröder. Kör och församling står nu upp och sjunger tillsammans. Han kommer förlossan för Israels hus, nummer 5 i Svenska psalmboken. Efter sången får vi höra från äldsterna Jörg Klebingat och Eduardo Gavarett i de 70-års kvorum. Äldste Gavarett håller sitt tal på sitt modersmål spanska. I konferenscentret textas talet till engelska. Efter dem talar äldste Jeffrey R. Holland i de 12 apostlarnas kvorum.
This is the 184th semi-annual general conference.
Detta är den 184:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. På en skala från 1 till 10, hur skulle du rangordna din andliga tillförsikt inför Gud? Har du ett personligt vittnesbörd om dina nuvarande uppoffringar som är sista dagens heliga? Räcker till för att ärva evigt liv? Kan du inom dig säga att din himmelske fader är nöjd med dig? Vilka tankar skulle dyka upp om du skulle ha en personlig intervju med din frälsare om en minut? Skulle synder, ånger och brister dominera din självbild, eller skulle du bara känna dig glatt förväntansfull? Skulle du möta eller undvika hans blick? Skulle du dröja vid dörren eller tillitsfullt gå fram till honom? När helst motståndaren inte kan övertala ofullkomliga men ändå strävsamma heliga som ni att överge er tro på ett personligt och kärleksfullt Gud, driver han en ondskefull kampanj för att skapa så stort avstånd som möjligt mellan er och Gud. Motståndaren vet att tro på Kristus, en sådan tro som leder till en ständigt ström av barmhärtighet och till och med mäktiga underverk och hand i hand med en personlig förtröstan om att man strävar efter att välja det rätta. Av den anledningen söker han nå vårt hjärta så att han kan uttala lögner. Lögner som att vår himmelske fader är besviken på oss. Att försoningen inte kan hjälpa oss. Att det inte ens värt att försöka. Att alla andra är bättre än vi. Att vi är ovärdiga och tusen varianter på samma ondskefulla tema. Så länge vi tillåter dessa röster att urholka vår själ kan vi inte närma oss Guds tron med sann tillförsikt. Vad vi än gör, vad vi än ber om, vilka förhoppningar om ett under vi än må ha, finns det alltid tillräckligt med tvivel på oss själva som tär på vår tro. Inte endast på vår tro på Gud utan vår självtillit. Att leva efter evangeliet på det här sättet är inte roligt, inte heller är det särskilt hälsosamt. Framförallt är det helt onödigt. Beslutet att förändra oss är vårt och bara vårt. Jag skulle vilja ge 6 nyttiga förslag om de använder skildrar dessa ondskefulla röster och återställer den slags frid, förvissning och andliga tillförsikt som vi kan ha om vi bara vill. Oavsett var du placerar er på skalan mellan 1 och 10 kan du genom att tillämpa Jesu Kristi försoning börja öka din andliga tillförsikt idag om du är villig att lyssna och handla. Jag ska tala frispråket och hoppas kunna bygga upp och inte förnärma någon. Ta ansvar för ditt eget andliga välbefinnande. Sluta skylla dina omständigheter på andra. Sluta rättfärdiga och komma med ursäkter för varför du kanske inte fullt strävar efter att vara lydig. Inse att du är fri i köttet och fri att välja frihet och evigt liv. Herren känner till allt om dina omständigheter, men han vet också om du helt enkelt väljer att inte fullständigt leva efter evangeliet. Om så är fallet, var då ärlig nog att erkänna det och sträva efter att vara fullkomlig efter dina egna förutsättningar. Andlig tillförsikt ökar när man tar ansvar för sitt eget andliga välbefinnande genom att tillämpa Jesu Kristi försoning dagligen. 7. Ta ansvar för ditt eget fysiska välbefinnande. Våra själar består av kropp och ande. Om vi ger näring till själen men försummar kroppen, som är ett tempel, leder det till andlig dissonans och minskad självaktning. Om du inte är i form, om du känner dig obekväm i din egen kropp och kan göra något åt det, så gör det. Russell Nelson lärde att vi bör betrakta vår kropp som vårt eget tempel och att vi bör äta sunt och motionera för fysiskt välbefinnande. President Boyd Packer har sagt att vår ande och kropp är förenade på ett sådant sätt att vår kropp är ett verktyg för vårt sinne och grunden till vår karaktär. Därför ber jag dig att använda ett gott omdöme när det gäller vad och speciellt hur mycket du äter och regelbundet ge din kropp den motion den behöver och förtjänar. Om det fysiskt möjligt, bestäm dig idag för att ta kontroll över dig själv och påbörja ett regelbundet långsiktigt motionsprogram anpassat efter din förmåga kombinerat med sundare kost. Andlig tillförsikt växer när din ande med frälsarens hjälp verkligen styr den naturliga mannen och kvinnan i dig. Gör frivillig, helhjärtad lydnad till en del av ditt liv. Inse att du inte kan älska Gud utan att också älska hans bud. Frälsarens måttstock är tydlig och enkel. Om du älskar mig håller du fast vid mina bud. Selektiv lydnad leder till selektiva välsignelser. Och att välja något dåligt istället för något sämre är fortfarande fel val. Man kan inte se en dålig film och förväntar sig att känna sig dygdig för att man inte såg en mycket dålig film. Trofast efterlevnad av vissa bud rättfärdigar inte försummelse av andra. Abraham Lincoln sa med rätta, när jag gör gott känns det bra, när jag gör ont känns det dåligt. Gör också rätt saker av rätt anledning. Herren som fordrar hjärtat och ett villigt sinne och som urskiljer hjärtats tankar och avsikter vet varför vi går i kyrkan. Om vi bara är kroppsligt närvarande eller om vi verkligen tillber Gud. Vi kan inte på söndagen sjunga och Babylon, farväl nu, farväl. Och sedan söka eller tolerera det sällskap kort därpå. Kom ihåg att det aldrig inneburit lycka att ta lätt på andliga ting. Gör kyrkan och det återställda evangeliet till hela ditt liv. Inte bara en del av ditt yttre och sociala liv. Att välja idag vem vi vill tjäna är bara tomma ord tills vi faktiskt börjar leva på det sättet. Andlig tillförsikt ökar när vi verkligen strävar av rätt anledning att leva ett helgat liv trots svårigheter. 4. Se till att bli riktigt, riktigt bra på att omvända dig helt och snabbt. Eftersom Jesu Kristi försoning är mycket praktiskt bör vi tillämpa det generöst dygnet runt, för den tar aldrig slut. Ta till dig Jesu Kristi försoning och omvändelse som något som kan välkomnas och tillämpas dagligen enligt den store läkarens ordination. Utveckla en inställning av ständigt pågående, glädjefull omvändelse genom att göra den till din självvalda livsstil. Var när du gör det vaksam mot frestelsen att skjuta upp. Och förvänta dig inte att världen ska heja på. Fäst blicken på frälsaren och bry dig mer om vad han tycker om dig. Vad den följderna bliva. Andlig tillförsikt ökar när vi frivilligt och glatt omvänder oss från både små och stora synder nu genom att tillämpa Jesu Kristi försoning. 5. Se till att bli riktigt, riktigt bra på att förlåta. Jag, Herren, förlåter den jag vill förlåta, men av er krävs det att ni förlåter alla människor. Förlåt alla allting, hela tiden. Eller försök åtminstone göra det på så sätt att släppa in förlåtelsen i ert liv. Hyrs inte arg, var inte lättstött. Förlåt och glöm snabbt. Tro aldrig att du är undantagen från det budet. 6. Finn dig i prövningar, bakslag och överraskningar som en del av den jordiska upplevelsen. Kom ihåg att vi är här för att prövas, för att se om vi kommer att göra allt vad Herren vår Gud befaller oss. Abraham 3:25, och jag vill tillägga under alla omständigheter, miljontals av dina bröder och systrar har nu prövats eller håller på att prövas, så varför skulle du vara undantagen? En del prövningar kommer av din egen olydnad eller försumlighet. Andra prövningar kommer på grund av andras försumligheter eller helt enkelt för att det här är en fallen värld. När prövningarna kommer börjar motståndarens följare att trumpeta ut att du har gjort något fel. Och det här är ett straff, ett tecken på din himmelske fader, på att din himmelske fader inte älskar dig. Ignorera det. Försök att istället le, se upp på timmen och säga, jag förstår Herre, jag vet vad det här är, ett tillfälle att visa vad jag går för, eller hur? Slå det sedan ihop med honom för att kunna hålla ut till änden. Andlig tillförsikt ökar när vi inser att prövningar och svårigheter ofta uppstår i våra liv på grund av det som vi gör rätt. När jag presiderade över Ukraina-missionen Kiev frågade jag en gång en av våra trognaste systrar varför hon alltid var så hård mot sig själv. Varför hon alltid anklagade sig själv för det mest obetydliga ting. Hennes svar var ett klassiskt exempel på hur man lyssnar på fel röster så att ingen annan hinner före mig. Bröder och systrar, mitt råd till den här missionärsystern är mitt råd till er. Erkänn och ta itu med era svagheter, men låt dem inte förlama er. För en del av dem följer er tills ni lämnar det här jordelivet. Oavsett var ni nu befinner er, kommer frälsans försoning i samma ögonblick som du frivilligt väljer ärlig, glädjefull daglig omvändelse genom att sträva efter att bara göra och vara ditt bästa jag, att omsluta och följa dig var du än går. När du lever på det här sättet kan du sanningen alltid behålla dina synders förlåtelse varje timme av varje dag, varje sekund av varje minut och på så sätt vara ren och värdig inför Gud hela tiden. Det är din förmån, om du vill ha den, att själv få veta idag eller snart att du behagar Gud trots brister. Jag vittnar om en kärleksfull frälsare som förväntar sig att vi efterlever buden. Jag vittnar om en kärleksfull frälsare som är mycket angelägen om att förläna oss sin nåd och barmhärtighet. Jag vittnar om en kärleksfull frälsare som gläder sig när vi tillämpar hans försoning dagligen med den lugna och glada tillförsikten om att vi går åt rätt håll. Jag vittnar om en kärleksfull frälsare som är angelägen om att er självtillit ska växa sig stark i Guds närhet. I Jesu Kristi namn. Amen.
Pues aquí el Señor les concede a todas las naciones que de su propia nación y lengua enseñen su palabra.
Ty se, Herren låter alla nationer få människor från sin eget land att på sitt eget språk undervisa om hans ord. Idag uppfylls det här skriftstället igen när jag har möjlighet att uttrycka mina känslor på mitt modersmål. År 75 var jag ung missionär i Uruguay-missionen. Under min första månad i missionen hade zonledarna en aktivitet för att belysa en princip. Varje missionär fick en ögonbindel och vi skulle följa en väg som ledde till kulturhallen. Vi skulle följa en viss ledares röst. En röst vi hörde innan vi började gå. Men vi blev varnade för att vi under vandringen skulle höra flera röster som skulle försöka förvirra oss och få oss att avvika från leden. Efter att i några minuter hört oväsen prat och mitt i allt en röst som sa "Följ mig", kände jag mig säker på att jag följde den rätta rösten. När vi kom fram tog vi av ögonbindlarna. Då insåg jag att där fanns två grupper och jag var i den som hade följt fel röst. Rösten lät så lik den rätta, sa jag till mig själv. Den upplevelsen för 39 år sedan gjorde ett bestående intryck på mig. Jag sa mig själv, aldrig mer ska jag följa fel röst. Sen sa jag till mig själv, ja herre, jag vill följa dig. Jag vill jämföra den här upplevelsen med frälsarens milda inbjudan till oss. Jag är den gode herden och jag känner mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Uppmaningen att följa honom är den enklaste, mest direkta och mest kraftfulla uppmaning vi kan få. Den kommer från en röst som man inte tar för miste på. Herren inbjuder oss med olika verb. Kom till mig, följ mig, vandra med mig. I alla fallen är den inbjudan till handling. Den riktas till människor, alla människor av profeternas profet, lärarnas lärare, Guds son, Messias. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ni som ännu inte är medlemmar i kyrkan, ta emot den här inbjudan genom missionärernas röst med orden, vill du läsa Mormons bok? Vill du be? Vill du följa med till kyrkan? Vill du följa Kristi exempel och låta döpa dig av dem som har myndighet? Hur besvarar ni den inbjudan idag? Jag uppmanar er att höra, ta emot budskapet med orden, ja herre, jag vill följa dig. Carlos Badiola och hans familj i Minas i Uruguay träffade missionärerna. Eftersom missionärerna ställde många frågor bestämde de sig för att bjuda in en granne som inte var medlem, 14-åriga Norma, för att hjälpa dem med svaren. Norma var en duktig gymnasieelev som studerade Bibeln i skolan det året. Så när missionärerna ställde en fråga svarade Norma. Hon var en gyllene undersökare. Lektionen den dagen handlade om visdomsordet. När Norma kom hem efter lektionen visste hon vad hon måste göra. Hon sa till sin mamma. Mamma, från och med nu blir det inget mer kaffe med mjölk för mig. Bara mjölk. Och det här gensvaret var det yttre uttrycket för hennes önskan att tacka ja till inbjudan att följa Kristus som framförts av missionärerna. Både Carlos och Norma döptes. Senare följde också Normas far, mor, far och syskon. Och de döptes också. Norma och jag växte upp tillsammans i den lilla starka grenen. När jag senare återvände från min mission gifte vi oss. Jag har alltid vetat att det skulle vara lättare att följa frälsaren med henne vid min sida. Den som är medlem i kyrkan och har tagit emot inbjudan förnyar varje vecka sitt beslut att ta del av sakramentet. En del av det löftet är att handla ärligt och att hålla buden. Därigenom säger man, ja herre, jag vill följa dig. Följ mig var Herrens inbjudan till den rike unge mannen. Han hade hållit buden hela sitt liv. När han frågade vad mer han kunde göra fick han svaret med en tydlig inbjudan. Kom och följ mig. Inbjudan var enkel, men det krävdes uppoffringar. Det krävdes ansträngningar, beslut och handling. Profeten Nefis fråga manar till självrannsakan, och Jesus sa det till människobarnen: följ mig. Kan vi då, mina älskade bröder, följa Jesus om vi inte är villiga att lyda faderns befallningar? Den här inbjudan, kom till mig, att lyssna på hans röst och att följa den, har alltid varit missionärernas budskap och hjälper många att förändra sina liv för alltid. För 50 år sedan kom missionärerna till min fars urmakeri för att lämna in en klocka på lagning. Som goda missionärer tog de tillfället i akt att tala med min far och mor om evangeliet. Far tog emot missionärerna och min mor tog emot budskapet och inbjudan att följa Kristus. Sen den dagen fram till nu har hon förblivit aktiv i kyrkan. Hon sa: ja, Herre, jag vill följa dig. När man strävar efter att komma till honom får man kraft att lätta livets bördor, fysiska och andliga, och upplever en positiv inre förändring som hjälper en att bli gladare. Enoch kallades att predika evangeliet för ett besvärligt, hårdhjärtat folk. Han kände sig inte kvalificerad. Han tvivlade på om han kunde göra det. Herren lugnade hans tvivel och stärkte hans tro genom sin inbjudan: vandra med mig. En inbjudan som, lik en blind mans käpp eller en väns arm, kan vägleda den vacklandes fotsteg. Genom att ta frälsarens arm och vandra med honom blev Enochs steg mer bestämda, och han blev en stor missionär och profet. Beslutet att komma till honom och följa honom är personligt. När vi tar emot den här inbjudan höjs vår nivå av förpliktelse, och det är då vi kan vandra med honom. Den här nivån för oss närmare frälsaren och är frukten av att vi följer den första uppmaningen. Norma och jag följde var för sig maningen att komma till honom och följa honom. Sedan dess har vi med varandras stöd lärt oss att vandra med honom. Ansträngningen och beslutsamheten att söka honom och följa honom belönas med alla de välsignelser vi behöver. Så var det med den kvinna som med stor ansträngning lyckades vidröra frälsarens mantel. Så var det med Bartimeus, den blinde mannen vars beslutsamhet var nyckeln till det underverk som skedde i hans liv. I båda fallen helades kropp och ande. Räck ut handen, vidrör hans mantel, ta emot hans inbjudan, säg: ja, Herre, jag vill följa dig, och vandra med honom. Kom till mig, följ mig, vandra med mig, är inbjudan med din inre kraft för de som tar emot dem, att skapa förändring inom en som leder en att säga: jag har inte längre någon benägenhet att göra ont, utan att ständigt göra gott. Som yttre tecken på förändringen sen känner vi en stark önskan att hjälpa de svaga, lyfta upp händerna som hänger ner och styrka de matta knäna. Vilka steg kan vi ta för att vandra med honom? 1. Stärka önskan att bli en bättre efterföljare till Kristus. Be om den här önskan så att vår tro på honom kan växa. Få kunskap ur skrifterna som lyser upp vägen och stärker vår önskan att förändras. Fatta idag beslutet att handla och säg: ja, Herre, jag vill följa dig. Att bara känna till sanningen förändrar inte vår värld om vi inte omsätter kunskapen i handling. Att hålla fast vid beslutet vi fattat genom att tillämpa de här principerna dagligen. Må vår älskade profet Thomas Monsons ord motivera oss att agera i vår önskan att ta emot frälsarens inbjudan. President Monson sa: vem är ärens konung? Härskarornas herre, han är vår mästare. Han är vår frälsare, han är Guds son. Han är upphovet till vår frälsning. Han ropar till oss: följ mig. Han lär oss: gå och gör som han. Han vädjar: håll mina bud. Må vi fatta beslutet att höja vår nivå av tillbedjan och förpliktelse, och må vårt svar på hans inbjudan vara ett rungande ja, Herre, jag vill följa dig. I Herrens Jesu Kristi heliga namn. Amen.
What a wonderful new element introduced.
Vilket härligt nytt inslag i vår generalkonferens.
In what would be the most startling moment of his early
ministry. Det som skulle bli den mest häpnadsväckande stunden i hans tidiga verksamhet, stod Jesus upp i sin synagoga i Nasaret och läste följande ord av profeten Jesaja enligt Lukas evangelium. Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och för att ge de betryckta frihet. På så vis gjorde frälsaren sitt första offentliga uttalande i sin messianska verksamhet. Men den här versen klargjorde också att längs vägen till hans försoningsoffer och uppståndelse var Jesu första och främsta plikt som Messias att välsigna de fattiga, även de fattiga i anden. Från början av sin verksamhet älskade Jesus de fattiga och missgynnade på ett enastående sätt. Han var född av två av dem och växte upp bland många fler av dem. Vi känner inte till alla detaljer i hans timliga liv, men en gång sa han: rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet mot. Det var tydligen så att skaparen av himmel och jord och allt som i dem är var hemlös under åtminstone en del av sitt vuxna liv. Under historiens gång har fattigdom betraktats som människosläktets största och mest omfattande problem. Det uppenbara lidandet är vanligen fysiskt, men den andliga och känslomässiga skadan kan vara än mer nedbrytande. I varje fall har den stora återlösaren inte gett oss något mer varaktigt kall än att tillsammans med honom lyfta den här tunga bördan från folket. Som Jehova sa han att han skulle döma Israels hus hårt för att, citat, rov från de fattiga finns i era hus. Vad menar ni, ropade han, med att krossa mitt folk och mala sönder de fattiga? Författaren till ordspråksboken gjorde det hela smärtsamt tydligt. Den som förtrycker den arme smädar hans skapare. Och den som tillsluter sitt öra för den fattiges rop ska själv ropa utan att få svar. I vår tid hade den återställda Jesu Kristi kyrka inte ens funnits i ett år när Herren befallde medlemmarna att se till de fattiga och behövande och ge dem lindring så att de inte ska lida. Lägg märke till det imperativa verbet, att de inte skall lida. Det är ord Gud använder när han menar allvar. Med tanke på den enorma utmaningen där att rätta till orättvisan i världen, vad kan en man eller kvinna göra? Mästaren själv har gett oss ett svar. Innan Jesus förråddes och korsfästes, när Maria smorde hans huvud med en mycket dyrbar nardusolja, blev Judas Iskariot upprörd över lyxen och grälade på henne. Jesus sa: varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning. Hon har gjort det hon kunde. Hon har gjort det hon kunde. Vilken koncis formel! En journalist frågade en gång Moder Teresa från Calcutta om hennes hopplösa uppgift att rädda de fattiga i den staden. Han sa att hon statistiskt sett uträttade absolut ingenting. Den anmärkningsvärda lilla kvinnan svarade att hennes arbete handlar om kärlek, inte statistik. Trots det överväldigande antalet människor bortom hennes räckvidd sa hon att hon kunde hålla budet att älska Gud och sina medmänniskor genom att tjäna dem hon kunde nå med de resurser hon hade. Det vi gör är bara en droppe i havet, sa hon vid ett annat tillfälle. Men om vi inte gjorde det skulle havet ha en droppe mindre. Journalisten drog slutsatsen att kristendom uppenbarligen inte handlar om statistik. Han tänkte att om det blir mer glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver, är Gud tydligen inte särskilt upptagen med procent. Så hur kan vi göra det vi kan? En sak vi kan upphöra med, som kung Benjamin lärde, är att undanhålla våra medel därför att vi tycker att de fattiga själva ådragit sig sitt elände. Kanske somliga har orsakat sina egna svårigheter. Men gör inte vi andra precis detsamma? Det är väl därför den här kärleksfulla regenten frågar, är vi inte alla tiggare? Ropar vi inte alla på hjälp och hopp och svar på våra böner? Bönfaller vi inte alla om förlåtelse för fel vi begått och problem vi orsakat? Vädjar vi inte alla om den nåd som uppväger våra svagheter, den barmhärtighet som triumferar över rättvisan, åtminstone i vårt fall? Inte underligt då att kung Benjamin säger att vi får förlåtelse för våra synder genom att vädja till Gud som kärleksfullt svarar. Men vi behåller våra synders förlåtelse genom att kärleksfullt hjälpa de fattiga som bönfaller oss. Förutom att visa barmhärtighet mot dem bör vi också be för dem som är nödställda. En grupp soramiter som av de andra medlemmarna i deras församling ansågs som orena och hölls för intet, som det stod i skrifterna, drevs ut ur synagogorna för att deras kläder var så torftiga. Mormon säger att de var fattiga på den här världens gods och även fattiga i hjärtat. Två omständigheter som ofta går hand i hand. Missionärskamraterna Alma och Amalek bemöter en sån klandervärd förkastelse av de torftigt klädda genom att säga till dem att oavsett vilka förmåner andra förnekar dem så kan de alltid be på sina åkrar, i sina hus, i sina familjer och i sina hjärtan. Men till just de som själva blivit bortvisade säger Amalek, om ni efter att ni har bett avvisar de behövande och de nakna och inte besöker de sjuka och lidande och inte ger av era ägodelar, om ni har några, till de som står i behov, så säger jag er att då är er bön förgäves och till ingen nytta för er. Och ni är hycklare som förnekar tron. Vilken förbluffande påminnelse att rika eller fattiga ska vi göra det vi kan när andra är i nöd. Och nu, så att jag inte anklagas för att befrämja Don Quixote-aktiga globala program eller att jag förespråkar tiggeri som en tillväxtindustri. Låt mig försäkra er om att min vördnad för principerna flit, sparsamhet, oberoende och ambition är lika fast som någon annan levande mans eller kvinnas. Vi förväntas alltid hjälpa oss själva innan vi söker hjälp från andra. Vidare vet jag inte exakt hur var och en av oss bör uppfylla vår plikt till de som inte hjälper sig själv eller inte alltid kan göra det. Men jag vet att Gud vet. Och han vägleder er i lärjungeskapets kärleksfulla gärningar. Om ni samvetsgrant önskar och ber om och söker efter att hålla ett bud som har givits oss upprepade gånger. Ni inser att jag nu talar om svåra samhälleliga behov som sträcker sig långt bortom kyrkans gränser. Lyckligtvis är Herrens sätt att bistå våra egna lättare som alla som har möjlighet bör hålla fastelagen. Jesaja skrev: detta är den fasta jag vill ha. Dela ditt bröd åt den hungrige, skaffa de fattiga och hemlösa en boning. Kläd den nakne var du än ser honom. Lös okets band och släpp de förtryckta fria. Jag bär vittne om både de andliga och timliga underverk som kommer till dem som lever efter fastelagen. Jag bär vittne om underverken som jag har upplevt. Som Jesaja skrev, har jag verkligen ropat under min fasta och Gud har verkligen svarat. Mer än en gång, se, här är jag. Värdesätt denna heliga förmån åtminstone en gång i månaden. Och var så generösa som era omständigheter tillåter i era fastoffer och andra humanitära utbildnings- och missionärsdonationer. Jag lovar er att Gud kommer att vara generös tillbaka. Och de som ni hjälper kommer att välsigna ert namn evinnerligen. Mer än 750 000 medlemmar i kyrkan fick hjälp förra året genom fastoffer som handhas av hängivna biskopar och hjälpföreningspresidenter. Det är ett stort antal tacksamma sista dagars heliga. Bröder och systrar, en sån här predikan kräver att jag vittnar öppet om oförtjänta och oändliga välsignelser i mitt liv, både timliga och andliga. Liksom ni har jag ibland bekymrat mig över ekonomin, men jag har aldrig varit fattig. Jag vet inte ens hur de fattiga känner sig. Vidare vet jag inte varför omständigheter varierar så mycket i fråga om födelse, hälsa, utbildningsmöjligheter och ekonomiska omständigheter. Men när jag ser fattigdom bland så många så vet jag att förutan Guds nåd vore jag själv där. Jag vet också att även om jag inte må vara direkt ansvarig för min broder så är jag min broders broder. Och eftersom jag så rikt har välsignat så måste jag också dela med mig. I det sammanhanget vill jag ge president Thomas S. Monson en personlig hyllning. Jag har välsignats genom att känna den här mannen i 47 år nu. Och bilden av honom som jag kommer att älska tills jag dör är när han flög hem från det då ekonomiskt nedgångna Östtyskland med sina tofflor. Eftersom han gett bort inte bara sin extra kostym och sina extra skjortor utan också sitt enda par skor. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen eller hasar genom flygterminalen och förkunnar frid samt bär fram goda nyheter. Mer än någon annan man jag känner har president Monson alltid gjort allt han kunnat för änkan och den faderlösa, de fattiga och betryckta. I en uppenbarelse 1831 till profeten Joseph Smith sa Herren att de fattiga en dag skulle få se Guds rike komma med makt och stor härlighet till deras befrielse. Må vi hjälpa till att uppfylla den profetian genom att komma med Jesu Kristi sanna kyrkas makt och härlighet för att befria dem vi kan från fattigdomen som fängslar dem och förstör så många av deras drömmar. Ber jag i Jesu Kristi nådeliga namn. Amen.
Thank you, brethren. We are grateful for all who have spoken.
Tack, bröder. Vi är tacksamma för alla som har talat till oss denna eftermiddag och för den vackra musik som framförts. Vi påminner bröderna om det allmänna prästerönsmötet som börjar i konferenscentret ikväll klockan 6 Salt Lake City-tid. Tabernakelkörens landsomfattande utsändning imorgon sker mellan 9:30 och 10 Salt Lake City-tid. Söndagens morgonsession följer direkt därefter. Vår avslutande talare under det här mötet blir äldste L. Tom Perry i de 12 apostlarnas kvorum. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga "Bliv kvar hos mig, det afton är". Tacksägelse får vi sedan av äldste Edward Dube i de 70:s kvorum.
Our journey through life has periods of both good times and bad.
Each presents. Under vår färd genom livet upplever vi både goda och dåliga tider. Det medför olika utmaningar. Hur anpassar vi oss till de förändringar som sker? Det beror på vilken grund vi bygger på. Vår Herres och Frälsares evangelium är en fast och stadig grund. Den byggs på bit för bit när vi får kunskap om Herrens eviga plan för sina barn. Frälsaren är läromästaren. Vi följer honom. Skrifterna vittnar om honom och visar oss det fullkomliga föredöme i rättfärdighet som vi bör följa. Jag har under en tidigare konferens berättat för medlemmarna att jag har några anteckningsböcker där min mor har skrivit ner material hon använde för att förbereda sina lektioner i hjälpföreningen. Anteckningarna är lika aktuella idag som de var då. En av dem var ett citat från 1908 av Charles Edward Jefferson om Jesu Kristi natur. Det lyder: att vara kristen är att beundra Jesus så uppriktigt och så innerligt att hela livet riktar in sig på honom i en strävan att vara som han. Vi kan lära känna honom genom de ord han sa, genom de gärningar han utförde och även genom hans tystnad. Vi kan också lära känna honom genom det intryck han först och främst gjorde på sina vänner, för det andra på sina fiender och för det tredje på alla sina samtida. Typiskt för livet under 1800-talet var missnöje. Världen ropar efter något men vet knappt vad. Välstånd har kommit, världen är full av den mänskliga skicklighetens och genialitetens uppfinningar. Men vi är fortfarande rastlösa, otillfredsställda och förvirrade. Om vi öppnar Nya Testamentet möter vi orden: kom till mig, så ska jag ge er vila. Jag är livets bröd. Jag är världens ljus. om någon törstar, så kom till mig och drick. Min frid ger jag er. Ni ska få kraft. Era hjärtan ska glädja sig. Män och kvinnor formas ständigt av dem bland vilka de väljer att leva. De som de ser upp till och försöker efterlikna formar dem också. Jesus är den stora förebilden. Det enda sättet att få varaktig frid är att se till honom och leva. Vad är det med Jesus som mest förtjänar att studeras? Nya testamentets författare brydde sig inte om Jesus anseende, kläderna han bar eller husen han bodde i. Han föddes i ett stall, arbetade i en snickarverkstad, undervisade i 3 år och dog sedan på ett kors. Nya testamentet skrevs om män som var fast beslutna att vi skulle fästa vår blick på honom med förvissningen att han verkligen var och är Guds son, frälsaren och världens återlösare. Jag tror att en av frälsarens liknelser är speciellt aktuell i vår tid. I Matteus kapitel 13 läser vi: Men då folket sov kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa: Herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån har då ogräset kommit? Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han. Om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla in i min loge. Mänsklighetens gamle fiende har hittat på så många knep han kan för att sprida ogräs vitt och brett. Han har kommit på sätt att låta det tränga in i hemmets helgd. Ogudaktiga och världsliga maner har blivit så utbredda att det inte verkar finnas något riktigt bra sätt att rensa ut dem. De kommer genom ledningar och genom etern in i just de apparater vi har utvecklat för att utbilda och underhålla oss. Vetet och ogräset har kommit nära varandra. En husbonde som sköter åkern måste med all sin kraft ge näring till det som är gott och göra det så starkt och vackert att ogräset inte lockar vare sig öga eller öra. Hur välsignade är vi inte som medlemmar i Herrens kyrka att ha vår Herres och Frälsares dyrbara evangelium som grund att bygga våra liv på. I andra Nefi, i Mormons bok, läser vi: Ty se, återigen säger jag till er att om ni går in på den vägen och tar emot den heliga anden, så visar han er allt vad ni bör göra. Vi får aldrig låta världens larm överrösta och dränka den milda och stilla rösten. Vi har ju blivit varnade för sådant som vi kommer att möta i vår tid. Vår utmaning är att förbereda oss för det som Herren har sagt säkerligen kommer att ske. Många i vårt oroade samhälle förstår att familjens upplösning bara medför sorg och hopplöshet i en orolig värld. Som medlemmar i den här kyrkan har vi ansvaret att bevara och skydda familjen som den grundläggande enheten i samhället och i evigheten. Profeterna har varnat och förvarnat oss om den oundvikliga och destruktiva följden av familjevärderingarnas upplösning. Då världen fortsätter betrakta oss, låt oss se till att vårt föredöme upprätthåller och stöder den plan som Herren utformat för sina barn här i dödligheten. Den allra viktigaste undervisningen måste utföras genom rättfärdiga exempel. Våra hem måste vara heliga platser för att kunna stå emot trycket från världen. Kom ihåg att Herrens största välsignelser kommer genom och ges till rättfärdiga familjer. Vi måste noggrant fortsätta utvärdera vårt föräldraskap. Den mest kraftfulla undervisning ett barn någonsin får kommer från engagerade och rättfärdiga fäder och mödrar. Låt oss först se på moderns roll. Lyssna på det här citatet från president Gordon B. Hinckley. Kvinnor som gör ett hus till ett hem bidrar med mycket mer till samhället än de som för befäl över stora arméer eller står som ledare för storbolag. Vem kan värdera en mors inflytande på sina barn? En mormors på sina efterkommande? Eller en farmor som på hennes efterkommande eller fastrar och systrar på egna släktingar? Vi kan inte ens börja mäta eller beräkna de kvinnors inflytande som på sitt eget sätt bygger ett stabilt familjeliv och ger evig näring till framtida generationer. De beslut som fattas av kvinnorna i den här generationen får eviga följder. Jag vill påstå att dagens mödrar inte har någon större möjlighet och ingen allvarligare utmaning än att göra allt de kan för att stärka hemmet. Låt oss nu se på en fars roll i vårt liv. Fäder ger välsignelser och utför heliga förrättningar för sina barn. Det blir andliga höjdpunkter i deras liv. Fäder är personligen engagerade i att leda familjebön, dagliga skriftstudier och familjens hemafton varje vecka. Fäder skapar familjetraditioner genom att hjälpa till med att planera semesterresor och utflykter för alla i familjen. Minnen av de här speciella stunderna tillsammans glömmer barnen aldrig. Fäder umgås regelbundet med sina barn på tumman hand och undervisar dem om evangeliets principer. Fäder undervisar söner och döttrar om värdet av arbete och hjälper dem att sätta upp värdiga mål för sina liv. Fäder är föredömen i trofast tjänande i evangeliet. Kom ihåg, bröder, ert heliga kall som fäder i Israel, er allra viktigaste kallelse i tid och evighet, är en kallelse som ni aldrig blir avlösta från. För många år sedan brukade vi på stadskonferenser visa en kort film för att belysa temat för vårt budskap. Under året, allt medan vi reste runt i kyrkan på våra tilldelade stadskonferenser, blev vi mycket väl bekanta med filmens innehåll. Budskapet har stannat kvar i mitt minne under alla de här åren. President Harry Lee berättade i filmen om något som hänt i hans dotters hem. Berättelsen lät ungefär så här. En kväll försökte modern i hemmet frenetiskt bli klar med inläggningen av frukt. Till slut var barnen lagda och allt hade lugnat sig. Hon bestämde sig för att nu kunde hon ägna sig åt att lägga in frukten. När hon började skala och kärna ur frukten dök två små pojkar upp i köket och sa att de var klara för kvällsbönen. Eftersom hon inte ville bli avbruten sa modern snabbt till pojkarna: "Ni kan väl bara be era böner själva ikväll, så kan mamma fortsätta arbeta med den här frukten." Den äldre av sönerna ställde sig framför henne och sa: "Vad är viktigast? Bön eller frukt?" Ibland befinner vi oss i situationer när vi har möjlighet att undervisa ett barn om något som kommer att ha varaktig inverkan på deras unga liv. Självklart är bön viktigare än frukt. En framgångsrik förälder bör aldrig vara för upptagen för att fånga ett ögonblick i ett barns liv när en viktig lärdom kan ges. Det är min fasta övertygelse att det aldrig förr har funnits en tid under mina många år när vår himmelska faders barn har varit i större behov av trofasta, hängivna föräldrars vägledande händer. Vi har ett stort och ädelt arv av föräldrar som gett upp nästan allt de äger för att finna en plats där de kunde leda familjen med tro och mod så att nästa generation skulle få större möjligheter än de själva haft. Vi måste inom oss själva finna samma beslutsamhet och möta de utmaningar vi upplever med samma anda och uppoffring. Vi måste i framtida generationer inpränta en större förtröstan än någonsin förr på vår Herres och Frälsares lärdomar. Och kom ihåg, mina söner, kom ihåg att det är på klippan vår återlösare som är Kristus, Guds son, som ni måste bygga er grundval, så att när djävulen sänder sina mäktiga vindar, ja, sina pilar i virvelvinden, ja, när allt hans hagel och hans mäktiga storm piskar er, skall detta inte ha någon makt att dra er ned till eländets och det oändliga lidandets avgrund. Tack vare den klippa som ni är byggda på och som är en säker grundval, och om människorna bygger på denna grundval kan de inte falla. Detta är Jesu Kristi evangelium som utgör denna grundval på vilken vi kan finna varaktig frid och bygga eviga familjer. Om detta vittnar jag i Jesu Kristi, vår Herres och Frälsares namn. Amen.
Jesus. Our dear Father in heaven.
Vår kära Fader i himlen. Vi kommer inför dig i slutet av den här sessionen av generalkonferensen med tacksamhet i våra hjärtan för de inspirerade budskap vi hört från dina tjänare. Vi tackar dig för evangeliets återställelse. Vi tackar dig för levande profeter.
In our day.
Profeter i vår tid. Vi är tacksamma för vår käre profet, president Thomas S. Monson. Vi ber att du ska välsigna honom med god hälsa. Välsigna honom i hans umgänge och hans medarbetare när de leder ditt rike. Vi ber att de budskap som vi har hört och som vi är här för att ta emot under generalkonferensens sessioner ska stärka vår tro på Jesus Kristus och inspirera oss att, och våra föräldrar och far- och morföräldrar, barn och barnbarn i våra familjer. I Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 184th semi-annual general.
Detta var en utsändning från den 184:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under mötet stod en kör av medlemmar från områdena Grantsville, Stansbury Park och Twiller. Denna utsändning tillhandahölls av Public Service of Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.